Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Denna vecka är det jag, Henrik Torehammar, som ställer frågorna. Upploppen under påskhelgen i Linköping, Norrköping, Örebro, Landskrona, Malmö och Stockholm har förklarats på olika sätt.
Den analysen vi gör är ju att vi har haft en massinvandring till Sverige, vilket har orsakat den här typen av splittringar i vårt land, där vi har förorter som inte identifierar sig som en del av majoritetssamhället utan tvärtom är emot, motsätter sig och hatar det som Sverige och svenskarna står för.
Har det skett oroligheter och upplopp som det skedde under påsken så ska man inte ge tillstånd igen. Den möjligheten har polisen och det måste vi göra för det finns inte tillräckligt mycket med poliser idag.
Morgan Johansson, vad är din förklaring till att det här hände?
Ja, att de här protesterna är ganska snabbt blandades upp och togs kommand av olika gängkriminella som vi har haft problem med i stor omfattning de senaste åren naturligtvis i de här områdena.
Här hörde vi Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, Linda Snecker, Vänsterpartiet i Aktuellt och sist justitieminister Morgan Johansson i P1 Morgon. Ebba Busch, vad är din analys? Varför skedde påskkravallerna?
Flera anledningar, men en avgörande anledning det är att vi har personer i Sverige som inte vill vara en del av vårt land, som söker aktivt ett parallellsamhälle, som inte vill underordna sig under svenska värderingar uttryckt i svensk lagstiftning. Vi har kriminella som har varit en faktor i detta, men vi har absolut islamister och radikala krafter som vill Sverige illa, som har använt det här som en maktdemonstration.
Tror du på det här som Vänsterpartiet var inne på, att det var fel av polisen att ge tillstånd till Rasmus Paludan?
Vi menar ju att poliserna behöver bli fler och att de behöver ha bättre verktyg för att kunna stävja den här typen utav upplopp. Men den svenska debatten har ju väldigt mycket nu handlat i, ska man kunna få bränna Koranen eller inte? Svaret är ja, det är en icke-diskussion för mig. Enligt den yttrandefrihet som vi har i Sverige idag så måste man kunna tillåta både att bränna Bibeln och att bränna Koranen oavsett vad man tycker om det i sak och hur man förhåller sig till boken. Men vi har alltså minst 100 skadade poliser. Och den stora frågan som borde ställas nu är, varför har vi inte minst 100 skadade islamister, 100 skadade kriminella, 100 skadade upprorsmakare? Vi hade personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis, i syfte att döda räddningstjänst, i syfte att döda i vissa fall sjukvårdspersonal. De borde vara de som är skadade, inte svensk polis.
Skulle det ha varit ett bra resultat om polisen hade skadat fler som begick de här upploppen?
Om det är det som krävs för att upprätthålla lag och ordning. Om det är det som krävs för att säkerställa att i alla bostadsområden i Sverige så är det ytterst svensk polis som bestämmer, inte enskilda personer. Inte upprorsmakare, inte stenkastande våldsverkare, inte islamister. Det gäller svensk lag. Och de som är satta för att upprätthålla den ordningen, de som är satta att ha det våldsmonopolet, det är svensk polis. Så frågan som borde ställas, det är ju varför sköts det inte skarpt? Och det är en fråga som svensk polisledning är svaret skyldig och inte minst de regionala polisledningarna som nu tog beslutet på vissa håll att inte gå tillbaka in, som gjorde att vi nu har en situation där svensk polis tvingades retirera när det borde ha varit våldsverkarna som borde ha kapitulerat under handen utav svensk polis. Och det har diskuterats kring eskalering, men i ett läge där någon vill döda den som står för att upprätthålla lag och ordning, för att skydda oss alla, oavsett vem och vilka vi är, ja, då måste det vara möjligt för polisen att ytterst sett eskalera till den nivån som krävs. Det politiska stödet uppfattar jag delvis saknas i Sverige. Och här är det viktigt att man reder ut i den utredning som jag förutsätter att polisen kommer att göra, som man brukar göra, vad det var som gjorde att de regionala polisledningarna i vissa fall bad polisen att stå tillbaka.
Har du förtroende för polisledningen?
Mitt förtroende för polisen skulle jag säga har stärkts under den här helgen.
Även de som leder polisen?
Men jag har ett frågetecken kring delar av de regionala polisledningarna. Men här behöver man ju få svar på vad var det som gjorde att man till exempel i Skäggetorp valde att kliva tillbaka. Att man tvingas retirera för att omgruppera, det är en sak. Men när man nu blev fler mannar på plats och hade kunnat gå tillbaka in, vad var det som avgjorde att man inte gjorde det? Om skälet var för att man inte ville eskalera ytterligare i ett läge där andra människor som vill Sverige illa, som vill polisen illa, bestämde sig för att ta över ett område, då behöver ju polisen gå in och eskalera till den yttersta nivån. Men därtill så behöver vi ha en diskussion om vad hade polisen behövt för verktyg mellan då dialog, pepparspray och batong och att skjuta skarp verkanseld. Och vi menar ju att vattenkanoner och gummikulor hade kunnat vara en viktig del i detta. Det saknades nu och det behöver ändras. Och det är ett förslag som vi har drivit under lång tid.
Vi har en väldigt stark principiell försvar för yttrandefriheten. Men kan du som en troende människa ha förståelse att människor blir väldigt upprörda när deras heliga bok Koranen under en religiös högtid Ramadan bränns?
Ja, och jag har stora sympatier för dem som både känner sorg och vrede över att en helig skrift bränns. Jag skulle inte uppskatta om någon brände min bibel, men jag skulle under inga omständigheter försvara om någon troende kristen gav sig på svensk polis, började förstöra ett bostadsområde. Jag besökte ju Navesta igår i Norrköping där man alltså krossat rutan på BVC, där man har förstört delar av det centrum där barnen på Silverdansens skola ska kunna gå fritt fram och tillbaka till skolan. Och det var ju fantastiskt att besöka de här eleverna som jag gjorde igår i förskolan årskurs 1-3. De är ju hoppet om en annan väg framåt för Sverige. Men då måste vi ju lära de barnen att oavsett vad vi tycker och vi kan tycka olika, så får man inte ta till våld mot andra människor av den anledningen. Och det är de värdena som står på spel nu. Och jag menar att Morgan Johansson och Magdalena Andersson är svaret skyldig varför man inte tar tag i islamismen, som är en helt uppenbar faktor i det här.
Vi spelar in på fredag förmiddag och dagens DN-debatt har du tillsammans med partiledarna för M, SD och L skrivit, där ni bland annat för fram att vi behöver återinföra brottet missfirmelse mot tjänsteman. Det här fanns fram till 1976 i brottsbalken. Vad skulle blivit annorlunda vid påskkravallerna om det här brottet fanns?
Gränsen hade satts tidigare och vi måste ju se här att den typen utav kriminellt beteende, men som inte alltid beror på att man är en del av ett kriminellt gäng, utan kan vara att man hyser sympati för radikal islamism eller för de rörelser som inte vill vara en del av det svenska majoritetssamhället. Så som det tar sig uttryck, det är bland annat ett djup rotad respektlöshet och hat mot polis, där man beter sig väldigt illa generellt sett mot polisen. Det måste vara straffbart mycket tidigare.
Men redan idag så kan det vara straffbart att kalla poliser till exempel fascistjävlar enligt en dom från 1994. Och om ni vill ha en skärpt lagstiftning, var ska gränsen gå mellan yttrandefrihet och att inte kränka poliser?
Ja, men går du fram och stör en polis i hennes eller hans arbete med den här typen utav glåpord och kränkningar, då är ju det ett problem om man behöver visa respekt för ordningsmakten. Om det är så att man har ett önskemål om att kunna skriva saker eller kalla till ett torgmöte där man berättar vad man tycker, ja, det får ju prövas gentemot andra principer. Men här pratar vi om personer som aktivt provocerande går på svensk polis, även blåljuspersonal, ambulanspersonal, räddningspersonal, på ett sätt som borde vara fullkomligt oacceptabelt. Och vi ska komma ihåg att när vi har stora derbyn, liksom fotbollsmatcher, då tar ju polisen sig befogenheten att bunta ihop huliganer, oavsett om de kallar sig för huliganer eller inte, i vissa fall bussa bort dem till andra orter och släppa av dem. Varför skedde inte det här? Det kan finnas en fullgod förklaring till det. Men min poäng är att gränsen borde ha dragits mycket, mycket tidigare här. Och där hade polisen behövt ha fler verktyg. Till exempel då missfirmelse mot tjänsteman.
Men om det vissa begrepp ska kunna bli straffbara, hur förklarar du för en from muslim i Sverige att man kan få straff om man förolämpar en polis som man tycker ingriper orättvist, men man får polisbeskydd om man bränner Koranen utanför en moské?
Vad är det som motiverar att man ska bete sig som ett as mot den som är satt att upprätthålla lag och ordning för att en enskild person efter tillstånd bränner en bok? Det är de principer som står mot varandra och som möts här. Och
hur tycker du Rasmus Paludan har betett sig?
Ja, jag tycker han har betett sig som ett as, apropå att jag använde detta begrepp alldeles nyss. Men jag kan tycka vad jag vill om honom. Och det som jag pratade med de här fantastiska barnen på Silverdansens skola, jag fick frågan, vad är svårast med ditt jobb? Och jag svarar, en av de svåraste sakerna, det är att det finns personer som har hotat med att spränga mig och mina barn på grund av det jobb jag har, på grund av de åsikter jag har. Och det visar ju på varför det är så viktigt att oavsett om man tycker om mina åsikter, oavsett vad jag tycker om dina åsikter, så får man inte bete sig illa mot andra. Även om man tycker att de åsikterna är sårande. Och jag har djupa sympatier för och håller med om alla de som tycker att Rasmus Paludan är en idiot. Men man kan tycka vad man vill om det. Jag är mer oroad just nu över det faktum att vi har så många människor som anser att man kan bete sig på det sättet som man har gjort under upploppen i helgen. Och jag är väldigt orolig att för mycket av den politiska diskussionen, Magdalena Anderssons och Morgan Johanssons oro handlar just om, behöver vi göra, var det rätt eller fel att Paludan fick tillstånd eller inte? Den stora frågan som måste ställas återigen, det är varför var det möjligt för de här personerna att inta de här bostadsområdena? Varför tvingades polisen på reträtt? Varför sköt man inte skarpt?
Vi ska vidare. Ebba Busch är gäst i Ekots lördagsintervju. Förflyttningen i NATO-debatten har gått snabbt. Experterna siar om att en svensk medlemskapsansökan skulle kunna komma samtidigt som en finsk nu under våren. Men frågan om vilken sorts medlemskap har fått lite mindre utrymme. Ska Sverige kräva undantag som Danmark och Norge har om att inte placera ut kärnvapen på svensk mark?
Det är inte orimligt, nej. Och vi har ju våran linje kring kärnvapen och det borde absolut vara en viktig del av diskussionen. Och det är ju därför det är så problematiskt att vi har en statsminister som inte leder Sverige, som knappt leder sitt eget parti här, utan låter Finland leda Sveriges väg in i NATO, som låter Finland leda Socialdemokraternas debatt i NATO-frågan. Vi borde ju nu, oavsett vad vi tycker om NATO-medlemskapet eller inte, ha en väldigt livskraftig diskussion mellan partierna kring just förutsättningarna och vilka möjligheter vi har att ställa den typen av krav gentemot NATO.
Ska utländska NATO-fartyg som kommer hit tvingas uppge om de har kärnvapen ombord?
Ja, det här tycker jag behöver vara del av den diskussionen som vi behöver föra. Jag är inte beredd att sätta ner foten här och nu i studion kring den frågan. Det här är någonting som vi diskuterar självklart inom ramen för den nya uppdaterade säkerhetspolitiska analysen. Men återigen där, det här var ju en fråga som först inte skulle diskuteras i den här gruppen. Socialdemokraterna vill inte diskutera NATO alls.
Men nu har vi chansen att diskutera det här. Ska man ha NATO-trupp från andra länder stationerade på svensk mark?
Om det är befogat på grund av säkerhetsläget, ja.
Skulle det kunna vara befogat att ha utländsk trupp på Gotland?
Ja.
Vad tror du reaktionerna från Ryssland skulle bli om vi hade utländsk NATO-trupp på Gotland?
Återigen, det här är ju svar på egentligen uteslutningsfrågor. Utesluter jag det? Nej. Och det är ju en viktig del av möjligheten med ett NATO-medlemskap, att vi ska kunna ha detta också och fullt ut befogad för att vi är NATO-medlemmar. Om det är så att vi placerar till exempel då utländsk trupp, NATO-förband på Gotland, så är ju det av en anledning, för att vi behöver det. Och det är ju det som hela NATO-medlemskapet kommer att gå ut på, att vi ska ha den säkerhetsgarantin som Sverige idag saknar, för att vi själva inte har ett fullgott försvar för att kunna stå för vår eget försvar.
Men om det skulle bli högre risker för att Sverige blir anfallet, man skulle ju kunna som andra länder ha det krävt att vi inte skulle ha utländsk trupp placerad på svensk mark. Om det skulle då minska risken för anfall mot Sverige.
Ja,
det?
Men här är frågan. Om jag i min värld så är frågan, tycker jag att det ska vara uteslutet att kunna placera utländsk trupp? Och där är vårt svar nej. Därför att vi kan vara i en situation där det kan komma att behövas. Men det är det här som den svenska diskussionen borde handla om. Det är det här där Socialdemokraterna borde vara inåtlutade och diskutera för- och nackdelar med det här. Just nu så försöker jag bara göda och bistå den utveckling som vi har just nu, där Finland är på väg att leda Socialdemokraterna in i NATO.
Ryssland har sagt att en svensk NATO-anslutning kommer få konsekvenser. Vad bör svenska folket förbereda sig på?
Man behöver så här, i mitt perspektiv, det politiskt ledarskap går ut på att se det komma. Vi har haft så många omgångar där det socialdemokratiska ledarskapet de senaste snart 8 åren har sagt vi såg det inte komma. Men med Ryssland, vi såg det komma. Vi har haft Georgien, vi hade Krim 2014. Vi har haft de här aggressionerna från Rysslands sida under väldigt lång tid. Nu låter Magdalena Andersson som att det här är lite nytt och sätter ett varningens finger kring att Ryssland har ändå markerat att det kan få konsekvenser med ett NATO-medlemskap. Då behöver svensken vara medveten om att det har fått konsekvenser och riskerar att kunna få ännu värre konsekvenser för Sverige att fortsätta stå utanför NATO.
Men om vi går med, vad tänker du? Är du orolig? För vissa har ju spekulerat i att Ryssland skulle kunna starta en gränskonflikt för att hindra Sverige eller Finland att gå med, eftersom det enligt NATO-reglerna då är svårt att ta in en medlem om man är i konflikt med ett grannland.
Så här, det är ingen av de besluten som Sverige kan ta i det här läget är riskfritt. Status quo finns inte därför att världen förändras, det vill säga vårt förhållningssätt uppfattas då också annorlunda därför att världen är förändrad. Sverige har tidigare haft en försvarsdoktrin som bygger på två ben, neutralitet och alliansfrihet. Vi har inte uppfattats neutrala utav Ryssland på väldigt, väldigt länge. Det faktum att vi skickade försvarsmateriel i två omgångar till Ukraina första gången sedan 1939, det är att verkligen med tydlighet lämna det neutralitetsbenet. Men just nu är vi alliansfria, så jag menar att Sverige är mycket mer sårbart än vad vi har varit på väldigt, väldigt länge när vi nu har en försvarsdoktrin som inte går i takt med sig självt. Mm. Och jag skulle säga att det går också att säga att det kommer inte vara riskfritt att bli medlemmar i NATO nu. Men vi måste hävda vår suveränitet, vår rätt att besluta om de här frågorna. Dessutom, Ryssland är fullt upptagna med situationen i Ukraina. Det ger också en taktisk fördel till Sverige och Finland att kunna göra en rörelse just exakt nu i NATO-frågan.
Men situationen, Sverige, vi har inte varit i krig på över 200 år. Många svenskar har vuxit upp med neutralitet lite som kanske en nationell självbild. NATO har varit mer eller mindre en icke-fråga i samtliga riksdagsval. Nu kan den största politiska förändringen i Sverige sedan EU-medlemskapet ske innan valet utan folkomröstning. Vilken demokratisk förankring får ett sånt här svenskt NATO-medlemskap?
Men det är klart att vi läser vårt eget folk, och finns ju också ett antal ganska tillförlitliga opinionsundersökningar som har visat på ett tydligt ökat stöd för NATO-medlemskap. Kristdemokraternas hållning i NATO-frågan har ju också varit välkänd under lång tid. Vi vet att de väljare som har röstat på oss har varit medvetna om den frågan också, oavsett hur tungt de har rankat
den. Så ni har det mandatet?
Jag menar det, men det vore djupt olyckligt om vi får en situation där det är en väldigt liten majoritet som avgör det här. Och det är därför vi har sökt en öppen diskussion om NATO-medlemskapet som Magdalena Andersson har varit väldigt intresserad av att lägga locket på, snarare varnat för. Hon har gått ut och sagt att det skulle riskera att destabilisera situationen runt Östersjön ytterligare bara med debatten. Så lät det i början på året. Och jag tycker att det är symptomatiskt, inte då för Magdalena Anderssons ledarskap bara, utan det socialdemokratiska under hela den här perioden. Så här har man lett i pandemin, så här leder man nu i ett krig i vår del av världen. Att det hela tiden är andra som ska ta besluten. Det är andra myndigheter, det är andra länder, och sen förhåller det svenska politiska ledarskapet sig till det. Man tar inte höjd, man skaffar inte beredskap. Det är som de diskussioner vi hade i början på året. Vilken beredskap har vi att höja den svenska försvarsförmågan med kort tidsspann och till vilken nivå? Och då fick vi ju svar att det finns ingen anledning att ta fram en sån analys eller ta fram vad vi skulle kunna avvara försvarsmateriell till Ukraina. För Ryssland har ju inte gjort någonting än. Och det är ett politiskt ledarskap som inte tjänar Sverige väl, helt enkelt.
Vi ska vidare till pris vid pump. Ebba Busch är gäst i Ekots lördagsintervju, och du har sagt att det är för dyrt att vara svensk, och oppositionen har fått igenom en större sänkning av priset vid pump än regeringen föreslog, men den är så stor att den måste godkännas av EU för att den bryter mot energiskattedirektivet. Och EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, han undrar varför ni har valt den här vägen, varför har man inte valt någonting som Sverige har full beslutande rätt om, som till exempel att sänka momsen?
Ja, går man på skattefrågorna primärt, då är det otroligt dyrt. Och jag är inte intresserad i ett läge där vi har rekordlånga vårdköer, hade det redan innan pandemin, är nu uppe i 160 000 patienter som väntat olagligt länge på att få den vård. Att vi ska minska de intäkter och de möjligheterna som vi har för att avsätta för välfärden hur som helst. Det är inte en diskussion och beslut som jag är beredd att ta lättvindigt, när jag menar att det här är en åtgärd som borde vara fullt möjlig för EU att ge tillstånd till. Man har gett liknande tillstånd under pandemin. Och dessutom, efter Magdalena Anderssons väldigt halvhjärtiga, om ens det, försök till att lyfta den här diskussionen på ett EU-toppmöte, så gick man ju också ut och öppnade för att det här skulle kunna vara någonting EU kan ge stöd för som en inflationsåtgärd. Och den diskussionen borde ju det svenska politiska ledarskapet fortsätta att pressa på för.
Men Frans Timmermans har också sagt det är bara Sverige som har begärt just det här undantaget. Vad tror du möjligheten att få igenom ett sånt här undantag då?
Hade jag varit statsminister, då hade jag ringt runt till alla våra bundsförvanter och sökt möjlighet att kroka arm med fler i utbyte mot stöd i annat. Mm. Det är så EU-politiken verkligen fungerar, behöver fungera, och det framåtlutade ledarskapet har ju Magdalena Andersson varit väldigt tydlig med. Det är hon inte intresserad av att ta. Hon är inte intresserad av att driva den här frågan. Och det är ju det beskedet svenska folket behöver veta. Magdalena Andersson är inte beredd att slåss för svenska barnfamiljers möjlighet att köra bil och för lantbrukarnas möjlighet. Och det är också ett svar på frågan kring momsen. Därför att då når vi heller inte företagarna. Och här har vi både de privata hushållen, pensionärerna, barnfamiljerna, alla de som är beroende av bilen. De drabbas hårt av detta. Men också många företagare och inte minst många bönder. Och de finns ju inte ens med i regeringens åtgärder alls.
Men du har ju också sagt att om kommissionen inte ger tillstånd, eller trots att de inte har gett tillstånd hittills, så säger du att det är bättre att be om ursäkt i efterhand än att be om lov nu innan. Vad menar du med det?
Det förstår ju alla att det är ett ganska långtgående uttalande ifrån min sida, och det är ju i sådana fall en absolut nödåtgärd. Jag menar inte att det är där man ska börja. Jag tror att vi kan komma långt med förhandlingar. Jag tror att vi kan komma långt med ett politiskt ledarskap som på riktigt sätter tryck här och som är beredd att förhandla med andra länder.
Men ångrar du att du sa så då?
Nej, alltså i ett läge där vi är på väg att både då slå ut hushållskassan för ännu fler hushåll, men där vi också är på väg att slå ut vårt eget lantbruk och inte klarar av att dämpa det tillräckligt länge med nödåtgärder, så tycker jag inte att det ska uteslutas.
Du har det ändå så att säga på agendan att vi inte skulle följa EU-lagen då. Det är ju precis den här diskussionen som har gjort att till exempel Polen och Ungern hamnat i sån konflikt med resten av unionen. Är det ett bra exempel att följa?
Nej, men det jag menar också att det är stor skillnad på att stresstesta de regler som vi har och tillämpning av dem. Det är ju också skillnad på grundläggande mänskliga rättigheter, grundläggande lagstiftning kring hbtq-personers rättighet att vara, ja, att överhuvudtaget existera och leva i symbios med andra människor i ett EU-land och föreskrifter och förordningar. Vi har ju olika nivåer på de styrdokument och de beslut som är
så
fattade på
EU-nivå.
Så om
det inte är så viktiga EU-frågor, då kan ett land bryta eller inte lyssna på
EU-kommissionen. De är olika bindande och jag menar att här finns det ett större wiggle room, ett större manöverutrymme på grund av den dignitet som de här besluten har i god ordning. Det är olika dignitet på de besluten som EU har.
Om vi fortsätter med inflationen, den högsta på 30 år. Riksbanken har aviserat räntehöjningar. Behöver politiken dra åt svångremmen?
Det finns en risk för det, ja. Och vi har ju haft en räntepolitik under lång tid nu som gör att det är svårt att hjälpa hushållen med den frågan. Och då återstår ju liksom finanspolitiken, då återstår att se över budgeten.
Och det här, vad är det vi tänker då?
Nej, jag har inga konkreta åtgärder nu med mindre än att vi kommer att hushålla med medlen framöver. Och det här är också anledningen till att jag har sagt så tydligt till många av dem som vill se ett maktskifte, de som vill se en ny start för Sverige. Vill man ha ordning och reda i ekonomi, i migration, i rättspolitik, ja visst, då kan man rösta på KD, M, L eller SD.
Men är det en princip? Skulle du hellre se att utgifter minskar eller att inkomster ökar?
Vi behöver göra både och. Men jag är inte beredd att gå på en massiv skattehöjarpolitik när vi vet att vi har väldigt mycket effektivisering som skulle kunna ske och med bättre kvalitet inom välfärden. Och det var det jag var inne på. Det finns fyra partier som vill en ny regering för Sverige som är beredd att ge ordning och reda i migration, i ekonomi. Men om man dessutom bryr sig om sjukvård och äldreomsorg och landsbygdsfrågor, då är KD alternativet. Och det är vi som vet hur man skulle kunna omorganisera till exempel svensk sjukvård så att vi både höjer kvaliteten, färre patienter och personal kommer i kläm, men vi inte riskerar att de här kostnaderna bara exploderar de kommande åren och
så
äter upp budgetutrymme.
Omorganisera sjukvården skulle kunna vara ett sätt att bekämpa inflation.
På lång sikt så är det en viktig nyckel för att hålla nere utgifterna i statsbudgeten. Och för annars så riskerar vi ju en massiv skattehöjarpolitik och ändå inte en bättre kvalitet i välfärden.
Det oklara parlamentariska läget har gjort att det flera gånger är finansutskottet som har kontroll över den ekonomiska politiken. Hur ser du på riskerna med en splittrad budgetprocess?
Det har ju inte tjänat Sverige väl under de här åren och det har ju vi varit tydliga med. Även när vi har fått igenom KDM-budget i samarbete med Sverigedemokraterna, att det bästa är ju en budget som går hand i hand med det politiska ledarskapet i regeringen. Det blir inte förvaltat lika väl annars. Det är ju anledningen till att vi har valt att skruva på några färre komponenter i budgeten snarare än hela budgeten. För ett land ska inte styras budgetvägen via riksdagen. Det blir inte lika bra. Vi har kunnat dämpa några felaktiga beslut, en del farlig utveckling som vi har sett med regeringens politik. Men det blir inte optimalt när budget tas utav en majoritet och det politiska ledarskapet i regeringen är ett annat.
Finns det en risk att vi återkommer till ett tidigare mönster att politikerna kan enas om utgiftsökningar men kan inte enas om hur de ska finansieras?
Jag tycker att det är viktigt att man fortfarande håller i det som de flesta ändå har hållit sig till. Ramverket och att den finansiella stabilitet och att plus och minus måste gå ihop. Men jag har stor... Så här, inför valet, jag känner större respekt för Magdalena Andersson än vad jag gör för Stefan Löfven. Jag är inte förvånad över att S nu har högre förtroendesiffror. Men man ska vara medveten om att det är ett stort risktagande att rösta för en Magdalena Andersson som ska få ihop en budget med Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ska få ihop viljan ifrån Annie Lööf och Nooshi Dadgostar. Då finns ett regeringsalternativ, en ny start för Sverige, som har visat gång på gång vi kan få ihop en sammanhållen budget. Och det är ju ett gott argument om något för att inte ge ett risktagande till S inför det här valet.
Tänkte avsluta med frågan om att Liberalerna har en ny partiledare. Du var skeptisk till att släppa in Nyamko Sabuni i en ny borgerlig regering. kan du sitta i regering med Johan Persson?
Jag menar fortfarande att det är dåligt att blanda ihop L och SD, LSD, och att KD och M är de naturliga partnerserna i regering, men att vi gärna har ett samarbete både med Sverigedemokraterna och Liberalerna, och jag har varit glad över att kunna välkomna en väldigt offensiv och laddad Johan Persson in i partiledarkretsen.
Säger Nyamko Sabonis avgång någonting om hur kvinnor behandlas i Sverige eller hur afrosvenskar behandlas, eller är det irrelevanta faktorer i sammanhanget?
Jag kan för lite om det som avgjorde att Nyamko Sabuni till slut valde att avgå. Jag hade sett fram emot att få göra en valrörelse tillsammans med henne. Mm.
Fredrik Furtenbach har sagt att det var Liberalerna som tjatade till sig det berömda bowlingbesöket som du la upp på sociala medier. Kommer det bli någon Instagramvänlig aktivitet med Johan Persson?
Det kommer det säkert bli, men det är sakfrågorna som står i fokus när vi gör saker tillsammans. Så att det blir det någon trevlig bild, så kommer det att hänga ihop med politiska diskussioner om hur vi kan göra Sverige bättre.
Då får vi se hur vi tolkar framtida sociala medierinslag. Tack Ebba Busch för att du var gäst i Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Och nu har vi med oss Thomas Ramberg, Ekots inrikespolitiska kommentator. Ja, Ebba Buschs reaktioner på påskkravallerna, varför sköts det inte skarpt? Hur reagerar du på det?
Dels handlar det väl som så ofta med Ebba Busch och Kristdemokraterna att man vill ta täten i höger när det gäller att ha ett högt tonläge i såna här frågor. Och här handlar det då om att ha den mest radikala reaktionen på det som hände i påsk. Och det kan man väl säga att hon lyckas med. För det är ju ett ganska så radikalt förslag. För det första, själva åsikten är ju intressant. Alltså, om vi föreställer oss att polisen hade skjutit skarpt, använt skjutvapen, skadat eller dödat människor. Tonåringar, barn har det ju beskrivits som, till och med, som har varit ganska dominerande i de här kravallerna ofta. Vad hade vi då fått för debatt efteråt? Vi har ju sett i USA vad som händer när någon skjuts ihjäl av polis. Då reses ju alla frågor. Var det nödvändigt just i det här fallet? Var det, och så går man in i själva situationen och så handlar frågan om det istället för om de här människornas beteende mot polisen. Och om de tragedier som det skulle skapa. Jag menar, även människor som deltar i stenkastning har ju familjer och allt det här. Så att det är väl det ena frågan det reser. Det andra är ju, ska politiker ha en bestämd uppfattning om vad polisen borde göra? Så har vi inte haft det hittills, utan det har det varit upp till polisledningen att bestämma sin taktik. Nu vet inte jag hur Ebba Busch tänker sig att en regering som hon ingår i ska hantera de här frågorna, om den ska styra hårdare över hur polisen som myndighet sköter såna här situationer, om den ska föreslå att men nu tycker jag ni ska skjuta skarpt om det händer något och så vidare. Det är ju en annan fråga, men det tror jag är en del av det, därför att hon sa ju uttryckligen att hon var kritisk mot hur de regionala polisledningarna hade hanterat den här situationen. Och det sa hon ju i det här sammanhanget med att hon tyckte att man skulle ha gått skarpare fram. Och att de som borde varit skadade efter detta skulle ha varit demonstranterna och inte poliserna.
Mm. Ja, det var ju många hårda ord. Hon kallade både våldsverkare och Rasmus Paludan as. Och sen så kom nu kritik mot polisen. Hur ska vi tolka det? Sitter Anders Thornberg säkert?
Nej, det tror jag inte är siktet för henne, utan det var ju de här regionala polisledningarna. Och där har det ju funnits en diskussion. Alltså, var de tillräckligt förberedda? Hade de rätt taktik? Hade de avdelat tillräckligt mycket folk till det här och så vidare? Och den diskussionen förs ju. Men andra politiker har ju varit försiktigare med att säga precis hur de borde ha gjort. Om man föreslår något så pass radikalt som att de borde ha haft skjutvapen och se till att det var de andra som blev skadade istället för dem själva, då tar man ju ett steg till.
Men hittills har det ju varit så att polisen har krävt mer resurser, mer befogenheter, och politiken har ganska enhälligt slutit upp bakom det här. Tror jag att det kan bli mer kritik mot hur polisen genomför sitt arbete?
Det tror jag egentligen inte, utan det, om det skulle ha varit så att man hade skjutit människor här, skadat eller dödat människor, då hade vi säkert fått en väldig diskussion om polisens metoder. Men nu är ju de väldigt stora breda sympatierna i samhällsdebatten på polisens sida, därför att det var en massa poliser som råkade illa ut, som blev skadade. Det var poliser som trycktes tillbaka.
Vi tog upp kriminalitet, NATO och bensinpriser. Kommer de här frågorna leva fram till valet?
Ja, NATO kommer nog inte att göra det, därför att Socialdemokraterna verkar vara fast beslutna att klara av den här frågan i god tid före valet. Och då finns det inte någon oenighet längre. Jag tror faktiskt inte heller att den här frågan, trots att den här veckan är så stor, den här om skjutningar och kriminalitet och gängvåld och så, kommer att vara dominerande i valrörelsen. Det skulle ju säkert vara positivt för Kristdemokraterna och Moderaterna och Sverigedemokraterna som vill bilda en regering om den var det. Men det tror jag inte, utan jag tror det här valet blir plånboksval. Det har vi ju sett efter de olika energipriserna, matpriserna, diskussionerna om bidrag till olika grupper som drabbas. Vi får en inflation, vi får en reallönesänkning. Det kommer väldigt, och vi har pensionsfrågan som ju är stor. Så att jag tror vi får en väldigt mycket diskussion om ekonomiska frågor och hushållsekonomi i det här valet.
Och där tackar vi Thomas Ramberg, Ekots inrikespolitiska kommentator. Tekniker idag var Stina Fagerberg, producent Anna Pandolfi, och jag heter Henrik Torhammar.